hell is unleashed in a small, crowded place as Israel's fire and brimstone rain down on Gaza.
Omkring 200 palestinier har dödats i Gaza och på Västbanken i år. Och våldet trappas upp, även i Israel.
In Tel Aviv, residents scrambled to shelters.
I slutet av november skakades Jerusalem av ett terrordåd av ett slag som inte setts på närmare 20 år.
Exploding at two different bus stops during morning rush hour.
På en kvart får du veta varför experter nu befarar en tredje intifada. Och vad det betyder att president Netanyahu ska styra med högerextrema.
They are not Democrats. They are religious.
Det är tisdag den 13 december. Det här är dagens story för Svenska Dagbladet. Med mig, Alexandra Karlsson. Jesper Sundén, Mellanösternanalytiker här på SvD. Hallå.
Ja, hej.
Hej. Du har ju följt Israel-Palestina-konflikten länge och det är ju minst sagt en väldigt infekterad konflikt.
Ja, det är ju en oerhört svårlöst konflikt. Och det är ju som författaren Amos Oz sa, det som gör det så svårt är att det är två folk som båda vill ha samma land och som båda kan sägas ha rätt till det.
Mm.
Det måste till en schysst lösning för båda parter.
Mm.
Annars så kommer den här konflikten aldrig att lösas.
Mm. Du, vi ska prata om att det har varit väldigt våldsamt den senaste tiden. Men jag tänkte att vi skulle först börja med regeringsförhandlingarna som pågår i Israel just nu. Netanyahu ska ju regeringssamarbeta med bland annat då högerextrema partier. Alltså, vars ligger den där förhandlingen och vad kan hända där?
Ja, i förra veckan så fick Netanyahu extra tid på sig att forma sin regering. Men han har redan slutit avtal med alla de partier som ska ingå, de ortodoxa partier och de här högerextrema partierna. Det verkar som att de här högerextrema partierna, judisk makt och religiös sionism, att de får väldigt stort inflytande, mer än vad man kanske hade väntat sig med tanke på Netanyahus bakgrund som ändå är en mittenhögerpolitiker. Och det där väcker viss oro. Tidigare premiärministern Yair Lapid har bland annat sagt att det här är en helt galen regering som kommer att bildas.
Mm.
Men även till exempel från USA, som ju är Israels bästa vän i världen, så uttrycks det en hel del oro.
Men vad är det man är orolig för? Vad vill de här partierna?
De är ju väldigt antipalestinska, de är homofoba, de vill ändra statusen för Jerusalem och Tempelberget, som ju sedan 1967 när Israel erövrade Jerusalem har varit haft en ordning där Klippmoskén lyder under en egen ordning, som det är Jordaniens kung Hussein som är beskyddare av det, och det är så att judar får besöka Tempelberget. Men de får inte be där, eftersom det här är platsen för en av islams heligaste platser, Al-Aqsa-moskén. Och det här har ju betydelse för inte bara palestinierna utan för hela den muslimska världen.
Mm.
Och det har ju fungerat sedan 67, men det här har ju utmanats gång på gång, särskilt av judisk makts partiledare Itamar Ben-Gvir, som genom sitt besök på Tempelberget förra året, 2021, ledde till ett krig mellan Hamas och islamiska jihad och Israel.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, men de här förhandlingarna pågår ju samtidigt som vi har haft ett år där våldet mellan Israel och Palestina eskalerat. Alltså, varför har det gjort det?
Det här kriget som var 2021 blev väldigt uppslitande. Vi ledde till en enorm förstörelse i Gaza City. Men egentligen man kan säga att det fanns absolut inga vinnare på det kriget. Däremot så kan man se att efter det kriget så ökade stödet, det palestinska stödet för Hamas kraftigt. Inte bara i Gaza utan även på Västbanken, där ju det är Fatah som styr, det parti som president Mahmoud Abbas tillhör. Och som ju, de har ju olika inställning till Palestina-konflikten, Israel-konflikten. Hamas, de vill ju ja, i princip ta tillbaka varenda millimeter av det som både det som är ockuperat område men även det som är Israel idag. Medan Fatah säger att de vill ha en lösning efter 1967 års gränser, det vill säga Israel ska självfallet finnas där men man vill ha en palestinsk stat på det som är ockuperat sedan 67.
Mm. Ja, men, och en del i det här är ju en operation som kallas Breaking the Wave som israelisk militär började med om man utför nattliga räder på Västbanken och i Gaza. Varför gjorde man det?
Ja, det är ju en följd av det här kriget som var 2021 och den ökade aktiviteten från Hamas och mer militanta aktörer som vill öka motståndet och våldet mot Israel.
Mm.
Och det ledde till en terrorvåg där det har dödades 19 israeler i olika attacker. Då inledde israelisk militär den här Breaking the Wave. De ska stoppa den här terrorvågen, så att säga.
Mm. Och vad har den operationen lett till då?
I de här nattliga räderna så har de ju gripit över 2000 palestinier och över 200 palestinier har ju dödats under året. De som dör, de blir martyrer och det blir ny ilska och då så blir det ännu fler som militanta. Så att det är ju en upptrappning som pågår och en ganska illavarslande utveckling.
Mm.
Man talar om att det här året är det dödligaste för palestinier på Västbanken sedan 2006. Samtidigt så är det också det dödligaste för israeler som har drabbats av palestinsk våld sedan 2008.
I skydd bakom brinnande bildäck kastar unga maskerade män stenar och molotovcocktails mot israeliska pansarbilar som är på väg mot Gaza. Några månader tidigare, i slutet av 1987, dog fyra palestinska arbetare i en kollision med en israelisk lastbil. Det var gnistan som tände den första palestinska intifadan. Arabiska för uppror. Och strejker, protester och våldsamma sammandrabbningar mellan palestinier och israelisk militär blev vardag på Västbanken, i Gaza och inne i Israel. I början av 90-talet var läget lugnare igen och 1993 signeras Osloavtalet. Ett fredsavtal mellan Israel och palestinska PLO som innebar att Israel under en övergångsperiod på 5 år skulle dra tillbaka sina trupper från Västbanken och Gaza. Överenskommelsen belönas med Nobels fredspris.
Tilldelade Nobels fredspris för 1994 till Yasser Arafat, Shimon Peres och Yitzhak Rabin.
Men freden blir inte långvarig. 1995 så mördas Israels premiärminister Yitzhak Rabin och under det sena 90-talet så ökar spänningarna. I september 2000 så besöker Israels oppositionsledare Ariel Sharon Tempelberget och vandrar på helig arabisk mark vid Al-Aqsa-moskén. Det här provocerar palestinierna, men Sharon försvarar sitt besök.
It's a normal thing to visit the Temple Mount and every Jew can visit the Temple Mount exactly as every Arab can visit any other place in the country.
Det här blir startskottet för den andra, mer våldsamma intifadan, med upplopp på gatorna.
The deadliest wave of Palestinian terror attacks inside Israel in years.
Och omfattande angrepp från israelisk militär mot palestinska områden. Tusentals civila, både palestinier och israeler, dödas. Och först flera år senare blir det mindre oroligt. Men våldet har ofta blossat upp igen. Är det som sker nu början på en tredje palestinsk intifada?
Ja, många tror det. Och med tanke på att den här nya regeringen dessutom får ett stort inslag av högerextrema krafter, så tror man att motsättningarna kommer att öka. Att det redan nu känns som att det är en tredje intifada på gång. Ja, det talar ju för att det faktiskt kommer bli det. Om det blir en högerextrem politik som genomförs med nya bosättningar och nya hårdare tag mot palestinier och sådär.
Men vad säger Abbas då om allt det här, alltså Palestinas president?
Palestinas president deltog i ett möte i förra veckan med sitt parti, Fattas revolutionära råd. Och där så gick de ut med ett uttalande om att ökningen av israeliskt dödande och av palestinier och den väntade utbyggnaden av bosättningarna som medlemmar i den kommande nya regeringen har aviserat, det gör det till en nationell plikt för alla palestinier att göra motstånd.
Nyligen så fastslog ju FN att Israels bosättningar strider mot internationell lag. Och som vi hör nu så kanske man kan förvänta sig fler bosättningar i de här regeringsförhandlingarna. Alltså, att FN fastslår det, får det några konsekvenser?
Att bosättningarna på den ockuperade Västbanken är olagliga och de tvångsförflyttningar man gör av palestinier och inflyttning av israeler, det är någonting som FN om och om igen har konstaterat. Så på det sättet är det inget nytt. Å andra sidan, det nya är ju då att det här är en utredningskommission som har tillsatts av FNs människorättsråd och som har gjort det här uttalandet. Så det är nytt och de vill också ta det här ärendet vidare till internationella domstolen i Haag.
Men kommer de lyssna på det då, Israel?
De har redan från början varit mycket kritiska till den här utredningskommissionen. Både att dess uppdrag och till de personer som ingår i den, som de menar har en historia av att ha kritiserat Israel på felaktiga grunder. Men däremot så kan ju hela den här frågan få förnyad aktualitet i och med att det blir en ny regering, och om den då till exempel börjar att kraftigt bygga ut bosättningarna och legalisera illegala bosättningar.
Mm. Du Jesper, nu har vi ju varit inne på den här konflikten och som vi sa, den har pågått länge. Jag kommer ihåg att jag skrev arbeten om den i skolan, hur man skulle kunna lösa Palestina-Israel-konflikten, och jag hade nog inte något bättre svar än någon annan. Men vad tror du skulle vara ett steg framåt?
Ja, det är ju en jättesvår fråga, men det som blir väldigt intressant är att se hur Israels nya vänner, Förenade Arabemiraten och Bahrain, som har slutit de här så kallade Abrahamsavtalen med Israel, det blir hur de reagerar på den kommande regeringens politik, om den nu gör verklighet av de här bosättningsplanerna och kanske någon form av förändrad status för Tempelberget. Vissa har ju haft föreställningen att arabvärldens intresse för palestinierna var på väg att dö ut och att man behöver inte komma överens med palestinierna, man kommer överens med resten av arabvärlden istället. Och så faller konflikten lite i skymundan. Men fotbolls-VM nu har ju visat att den palestinska frågan är väldigt aktuell för väldigt många människor i arabvärlden. Jag har sett bilder från Qatar där supportrar från alla möjliga olika länder i arabvärlden har med sig palestinska flaggan och viftar med den, och det visar ju på att det folkliga intresset och stödet för Palestina är väldigt stort. Och det gäller särskilt Marocko då, som har gått vidare till semifinal. De har ju haft palestinska flaggan nästan lika eller synlig som den marockanska, kanske mer. En av deras matchhjältar, han sprang med den palestinska flaggan först. Det är nog väldigt förvånande för många som trodde att den här frågan var på väg att dö ut. Det blir som ett test för Abrahams avtalen. Kan Förenade Arabemiraten och Bahrain påverka Israel och dess nya regering att vara mer moderata när det gäller förändringar av till exempel Tempelbergets status och bosättningar?
Mm. Finns det något intresse för till exempel en fredsförhandling från palestinskt och israeliskt håll?
Intresset för förhandlingar är väldigt lågt. Både från den israeliska och palestinska sidan. Under några år så var det mycket förhandlingar och de förslag som togs fram var mer och mer generösa för den palestinska sidan. Allra mest från den dåvarande premiärministern Ehud Olmert, som gick med på en delning av Jerusalem och att Palestina fick en stor del, större delen av Västbanken. Men alla fredsavtal har alltid mötts av nej från palestinsk sida. Och då, det har ju gjort att bidragit till att intresset för att gå vidare med den frågan har ju svalnat i Israel. Men det finns ju ett problem med palestinska sidan, att Palestina är ju delat i Gaza som styrs av Hamas, som vill utplåna Israel, och då Fatah som styr formellt Västbanken, som säger sig vilja ha en tvåstatslösning, men Abbas, ja, styr är korrupt och illa omtyckt av stora delar av befolkningen. Så frågan är, har de något mandat att förhandla med? Ja, det är en knepig sits.
Vi får återkomma till det här någon annan gång.
Ja.
Mm. Tack så jättemycket Jesper för att du var med i Dagens Story.
Tack själv.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Programmet idag producerades av Mattias Dellert, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Klippen i programmet kom från CNN, NBC, France 24, NRK, AP och ABC.